Ja, Johan, vad bra att du påminner att det var nytt år, 2020. Vi har redan hunnit fira två födelsedagar hemma, så det känns som att det blir aldrig en sån här lång startsträcka där man känner att man kan gå och liksom, man kan leva i den här liksom nyårsbubblan och liksom, ja, gotta lite, och utan det är så här, puff, nu är det liksom, nu är vi inne i allvaret igen. Skolan har börjat och det, ja, nu så. Det är som du säger, Johan, här inledningsvis, med att vi mycket har ju att göra med vad vi väljer. Samtidigt är det ju mycket som, så är det mycket i rutin också. Vi har ju, jag hörde någon siffra, någon säger att 95% av det vi gör på en dag är rutin. Det gör vi utan att tänka och reflektera över det. Och det är inte bara saker som borsta tänderna. Om man gör jämförelsen, är du, ni som har körkort, början när man lär sig köra bil så är man väldigt medveten om, nu ska jag trycka ner kopplingen och så ska jag dra i den här spaken och så ska den i rätt läge och så ska jag samtidigt hålla koll på vad som händer. Och när man har kört bil några år så är det som att man bara, du vet, det sitter bara i, det är bara muskelminne alltihop. Man bara, det bara flyter på och så bara händer det. Så plötsligt har man, oj, nu är jag hemma fast jag var precis på jobbet. Har jag kört hela den här vägen? Nej, riktigt så kanske inte är. Men det är nästan, det är som så här, så invant. Och vi tänker oss inte för. Vi hittar, utan att behöva tänka, nu ska jag svänga här. För att det sitter redan invant. Och det är ju våra kroppar och våra hjärnors sätt att hålla, liksom, göra det lättare för oss. Men nytt år. Och jag tror att det kan bli ett bra år. Säg inte att du har fel där, Johan. Det kan nog bli ett bra år. Det kan bli ett bra år. Tänk att det kanske blir lite vad vi gör det till också. Mycket vi inte råder över såklart också. Vi får vara, gå in i ett nytt år med ett öppet sinne. Och välkomna det som händer. Både det goda och det mindre goda. Och ta emot det på ett bra sätt. Så kan det bli ett bra år. Vad vi än möter, tror jag. Men jag tror att det är bra så här ändå i början, men man fortfarande kanske ändå är kvar lite i den här nyårsbubblan. Man tänker lite inför nya året som kommer. Vad är det som händer? Vad väntar oss? Och vad ska inträffa? Hur blir det med de här sakerna som jag har gått och grubblat över? Eller den här förändringen som jag känner att jag kanske behöver i livet? Eller vad det nu kan vara som vi går och klurar på. Att man ändå stannar upp och reflekterar och ser sig själv i spegeln lite grann. Ser över sitt liv och ser och funderar lite. Stanna upp ibland. Livet har en tendens att bara rusa på om inte vi medvetet stannar upp. För då går de här rutinerna igång och sen är man helt plötsligt en bra bit längre än vad man trodde att man var. Men för två helger sedan när jag predikade så pratade vi om det här med jag pratade lite om att hitta sitt varför och att hitta sitt sanna jag, sin identitet. Att vi har vår identitet i Kristus. Det här favoritbegreppet som Paulus har, som han återkommer till gång på gång på gång i sina brev. Att ni är i Kristus, vi är i Kristus. En Kristo. Vi är Kristi kropp. Alltså det här begreppet att vi är i Kristus. Vi är en del av någonting större än oss själva. I Kolosserbrevet kapitel 3 och vers 3. Vi läste en del från Kolosserbrevet för 2 veckor sedan. Men det tål att återvändas till. För det känns som att när Paulus skriver de här breven, de här mindre breven till Filipperbrevet, Kolosserbrevet, Efesierbrevet, Galaterbrevet. De här, så är det, jag tror att Paulus, han är inne i någon fas där han, det är mycket. Han har förstått vad det handlar om. Han har förstått vad som är det viktiga. Och därför är det som att han behöver poängtera det gång på gång på gång på gång. För att man verkligen ska fatta. Han vill så gärna att vi ska förstå det som han har förstått. Kolosserbrevet 3 och vers 3. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Och Paulus återkommer till detta gång på gång om att vi har dött tillsammans med Kristus. Vi lever i en vissa engelska översättningar, så står det att ni lever ett dolt liv, a hidden life in Christ. Ni är dolda i Kristus hos Gud. Det är inte längre ni som lever, utan nu lever Kristus i er. den här gamla människan, er gamla identitet. Inte att ni har tappat bort den, eller att er personlighet är utsuddad, eller era karaktärsdrag är borta, att alla ska vara likadana. Men på något sätt ser det som att vi är en del av en större verklighet. Någonting större. Och om vi är i Kristus, det är klart att det är ju som att vända upp och ner. Det är inte bara som att man gör lite små förflyttningar och lite justeringar, utan det är som att men nu vänder vi upp och ner på detta. Det är en helt ny, det är helt nya spelregler, det är helt nya förutsättningar. Livet ser annorlunda ut. Ni har dött. Det är som att Paulus, han försöker hitta den bästa möjliga metaforen för detta. Det är att ni har dött. Det finns liksom inget kvar. Det gamla, det som ni levde för, det finns inte längre. Utan nu är ni i Kristus. Och det är klart att vara i Kristus, den verkligheten innebär också att vi är ju älskade av Gud. Vi är liksom, Gud lever i oss, Guds liv fyller oss. Och det är där vi lever, rör oss och är till. Vi är där i, vi kan inte vara utanför, vi kan inte vara någon annanstans än att vara i Kristus. Det är vår nya verklighet, vår nya tillvaro, vår nya identitet. Och det är ju sant. Men det är inte så illa lätt att bara, ja men vad bra, då har det förändrat hela min tillvaro nu och nu lever jag på det sättet. Utan det är ju, livet är ju en resa, livet är ju en process. Och det är kanske inte för inte som när Jesus berättar sina liknelser, när han pratar om Guds rike, så är det nästan alltid metaforer som handlar om att saker växer och tar tid. Det är som ett frö som sås i jorden och så växer det och så händer det saker. Eller det är som frön som sås i vägkanten och så en del slår rot och så en del växer bra, en del växer fort, en del tar lång tid. Och sen är det som en surdeg som man stoppar in och den syrar långsamt hela degen. Att det är hela tiden, det är en process och det är en resa. Det är inte som att vända på en hand. Även om det är faktiska som har hänt, det som är vår nya verklighet, det har hänt, men tiden för det att på något sätt liksom landa och bli en verklighet för oss, det tar tid. Det vi behöver göra, målet är att vi ska kunna acceptera att vi är accepterade. Att förstå att vi är älskade. Att förstå att den här nya tillvaron, den här nya verkligheten faktiskt är sann. Och att den gäller för dig och mig. Vi är älskade av Gud. Vi är välkomnade av Gud. Vi är välkomnade in i Guds familj, in i Guds gemenskap, in i Gud själv. Och så ska vi också ta emot varandra och välkomna varandra så som Gud har välkomnat oss och tagit emot oss. Och då börjar det helt plötsligt bli lite jobbigt. För då är det helt plötsligt så att nu ska jag först förstå att Gud har accepterat mig, och det är ju svårt nog. Och det kanske, även om det är där vi behöver börja, men ibland kanske lättare att acceptera och välkomna andra och se bristerna hos andra och ha överseende med det än vi har med bristerna i våra egna liv. Men livet är ju en resa och det börjar ju redan när vi är små och vi börjar liksom försöka hitta våran plats i tillvaron och bland de människor som vi växer upp i, våra familjer, bland vänner, i skola och arbeten. Och vi börjar hitta vi hör till de här grupperna och vi identifierar oss också ofta med vilka vi tillhör eller vilka vi inte tillhör. Man hittar föreningar, man hittar kyrka, man hittar skola, man hittar vänskapskretsar, man hittar sin identitet i vad man gillar för någonting. Men jag är den här, jag lyssnar på den här musiken, eller jag hejar på det här idrottslaget eller vad det nu kan vara. Och så blir det vilka vi är. Och så glömmer vi kanske bort den här, eller rättare sagt, vi har ännu inte upptäckt det där som vi redan är från början, nämligen att vi är ju älskade av Gud. Det är ju i Gud vi har vår identitet. Det är där vi har vår, det är där vi verkligen är. Det är det som är vårt verkliga, sanna jag. Och i den här processen, när vi bygger upp det här, så börjar vi till slut tro att det är ju den jag är. Jag är ju alla de här yttre attributen. Jag är ju den här, vem är du nu? Men så säger vi vad vi jobbar med kanske, eller vad vi sysslar med, eller var vi kommer från, eller vad vi, ja, vad det nu kan vara. Och det är det som blir den vi är. Och detta blir som ett skydd för oss, tror jag. Det blir viktigt för oss att hålla uppe detta. Och vi vill att vi använder det lite som en sköld mot andra människor. Vi vill hålla uppe en fasad och vi vill att det här är vad jag vill visa för människor. Det här är den jag vill att de ska se när de ser på mig. Det är den här personen. Och jag kanske har ett visst beteendemönster som jag faller in i när jag är bland människor. Ja, men jag är den här som skämtar och den som är rolig. Eller jag är den här lite allvarsammare, lite eftertänksamma. Och sen blir det på något sätt att jag använder det som ett... Det blir som en sköld, som ett beskydd för att inte släppa folk in på livet. För att inte de ska se det som finns där innanför. Det som jag brottas med. Det som de såren jag bär på kanske. Eller de brister som jag inte vill att andra ska se. Jesus pratar om det när han säger att... Varför ser du flisan i din broders öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Att då blir vi kanske kritiska, vi börjar se oss omkring, så ser vi fel och brister hos andra människor. Så blir vi dömande och fördömer andra och pekar ut det som vi upplever som sånt som behöver korrigeras hos andra. Och så blir det nästan som en försvarsmekanism, därför att jag vet att på insidan så har jag alla de här tendenserna. Jag har de här tankarna som jag inte vill kännas vid. Det här beteendemönstret som jag inte vill att någon ska känna till eller inte ska se. Men som finns där ändå. Och som vi måste hantera det. Vi måste jobba med det. Vi måste acceptera att det är där. Men det blir också ett hinder för oss. För jag menar, då blir ju det den här, då uppstår den här svårigheten. Men hur kan Gud älska mig? Hur kan Gud acceptera mig? Hur kan Gud använda mig? Hur kan jag vara till hjälp? Hur kan jag vara till betydelse för någon? Jag som är sån här. Tänk om de visste hur den jag är egentligen. Här står jag och pratar. Om ni bara visste vad som rör sig i mina tankar. Vad som rör sig i mitt känsloliv. Vad jag har gjort som inte jag vill att någon ska veta. Vi alla har ju det. De här små grejerna som vi gömmer undan någonstans. Och så stänger vi dörren och så ställer vi upp grejer framför oss. Och sätter vi en hylla framför, så man ska inte ens se att det är en dörr där bakom. Det finns inte ens förråd där jag gömmer saker. Det finns inte. Jag bara, och så stänger vi dörren till detta och stänger in i det. Men vi behöver jobba med detta. Man skulle kunna använda en term som varit hjälp för mig att hantera det här, eller man ska likna den här processen vid, när vi faktiskt behöver bearbeta den här skuggsidan, det här dolda, dunkla som inte vi vill röra. Man skulle kalla den processen för skuggboxning. Ni vet skuggboxning, att man slåss, man slår i luften och man liksom man slåss inte mot någon riktig partner, utan man slåss och så har du liksom en skugga i bakgrunden som du ser dina rörelser på något sätt. Att du har en skugga, du har en skuggsida av dig själv. Vi har det i oss själva som vi behöver kämpa med och möta. Inte stänga undan, inte låtsas som att det inte finns, utan faktiskt jobba med det. Så att vi kan se den här bjälken som vi bär på. Så vi kan se de här beteendena och tendenserna som vi har i våra liv. För att vi behöver bearbeta dem, vi behöver möta dem. Vi kan inte bara stänga dörren. Det finns ett bibelställe i Matteusevangeliet som många av er känner igen. Och man kanske ibland tänker sig, vad är poängen med detta egentligen? Vad menas egentligen? Jag tror att det kan vara till hjälp i denna situationen. För att jag tror att det finns en process i våra liv när vi får genomgå det här skuggboxningen, när vi får jobba med oss själva, där vi faktiskt kan lära oss någonting, där det finns en, vi har en tendens att vi stänger dörren och vi gör upp med saker, tycker vi, och så har vi lämnat tillbaka oss innan vi kanske har lärt oss det vi behöver lära oss. Ibland tror jag att vi hamnar i situationer där det finns en nödvändig process vi behöver gå igenom. Det är som att den här kampen, brottningen, synden, kalla det vad du vill, det här som vi bär på insidan, det här jobbiga, där vi behöver få liksom brottas med det. Vi behöver få komma igenom den här kampen till andra sidan, så att vi, för att det finns någonting som vi kan lära oss av det. Och om vi är allt för snabba med att bara, nej, men nu stänger jag dörren till det, jag låtsas som att jag inte har någonting med detta att göra, det är inte ett problem, nu har jag vänt ryggen, nu har jag tagit itu med detta, nu har jag gått till Gud med det. Och sen liksom låtsas vi om att det inte finns längre. Ni vet ju vad som händer. Vi faller tillbaka i det gång på gång igen. Och så här säger Jesus i Matteusevangeliet kapitel 12. Mitt i en undervisning om lite både det ena och det andra. Så står det så här i vers 43. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på, men hittar ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt går den bort och hämtar 7 andra till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så ska det också gå för detta onda släkte. Och jag undrar om inte det är så att det finns någonting i det som Jesus säger här som vi faktiskt kan lära oss av. Vi är så snabba ibland med att man ska städa undan och det ska vara snyggt. För det viktiga är ju hur det ser ut, eller hur? Om ni bjuder hem folk så är det jätteviktigt att det är städat och snyggt. Det spelar ingen roll om det är stökigt och rörigt resten av tiden. För när gästerna kommer, då ska det vara snyggt och städat. Så att vi inte ger intrycket av att vi har rörigt hemma. Det vore ju katastrofalt, eller hur? Vi måste ju visa upp en fin fasad av att här är det alltid ordning och reda. Men om inte vi kan möta den verkligheten av att nej, men det är ganska rörigt och acceptera det, så kommer det aldrig bli en förändring. Då blir det en liten snabbfix och sen blir det lika stökigt igen, kanske ännu mer stökigt. Kanske är det det Jesus pratar om här, att vi är så måna om att vi ska snabbt få det städat, snabbt ta itu med saker, och så blir det bara värre därför att vi faller tillbaka till det. Och så blir det kanske en ännu värre process därför att det blir en ond cirkel, det blir liksom en nedåtgående spiral där det blir bara värre och värre och värre och värre. Istället för att vi får se liksom att okej, det här är ett problem. Jag kan identifiera detta problemet, jag ser att jag behöver jobba med detta, jag behöver jobba mig igenom detta, jag behöver lära mig vad har detta att säga om mig själv, vad finns det för tendenser? Ofta är ju kanske ett beteende, det kanske är ett symptom på någonting annat, någonting som behöver gå på djupet. Om du ska rensa ogräs så behöver du dra upp det med rötterna, du kan inte bara klippa av det för då växer det snart upp igen. Vi behöver gå till rötterna med saker och ting. Så i den här processen av att skuggboxa, att se våra svagheter. För det är nämligen så att när vi hör detta budskap att vi är älskade av Gud, Gud älskar oss, Gud tar emot oss, Gud accepterar oss, Gud välkomnar oss, så är det ju inte när vi är färdiga, när det är städat, när det är ordning, utan Gud välkomnar oss där vi är. När Jesus berättar liknelsen om den förlorade sonen, så är det ju först när sonen kommer till insikt om vad det är för liv han lever som han är redo att vända hem till sin far. Han behöver ju gå hela den här resan. Antagligen finns det en massa saker i den här sonens liv som är orsaken till att han lämnar sin faders hus, sticker iväg och sätter sprätt på de här pengarna och lever i total dekadens. Och någonstans där så kommer det här uppvaknandet att han inser att nej, men det här går ju inte längre. Jag kan inte ha det så här. Jag måste vända tillbaka till min far. Och så kommer han tillbaka och han är ödmjuk, han är nedslagen. Låt mig få gå som en daglönare här på din gård och jobba. Och fadern springer honom till mötes och tar honom i sin famn. Inte efter att sonen har liksom, ja men nu är det ordning på dig, nu har du betalat tillbaka din skuld. Utan han blir omfamnad och välkommen mitt i det, när han är som lägst. Där möter fadern honom. Tar emot honom i sin famn, klär honom i det finaste. Det har inte ens kommit att han säger, far förlåt att jag har gjort det här. Men det är liksom inte, ja, jo, men nu är det en process här, förstår du, där du behöver. Du måste liksom snygga till dig. Du behöver verkligen få känna att det var riktigt illa det du gjorde. Utan han får den här omfamningen, han får möta den här kärleksfulla famnen precis där. Och sen har vi den andra brodern som faktiskt har gjort allting rätt. Men när vi möter honom i hans attityder så förstår vi att han har ju en hel massa på insidan som han inte har fått bearbeta. Där utåt sett så är det den sonen då, den borttappade eller den återvände sonen får man väl säga. Han har ju gjort allting fel, men han har en rätt inställning, rätt förhållningssätt till det. Han är medveten om det. Jag vet att jag inte har varit någon bra son, minst sagt. Jag vet vad jag har gjort. Jag är väl medveten om det. Men den andra sonen, han har varit hemma. Han har gjort allting rätt. Han har jobbat, han har skött sig. Men hela hans attityd avslöjar att han har ju, på insidan är det ju någonting helt annat. Han har ersatt en rätt inställning med ett rätt beteende. Och där behöver vi vara väldigt medvetna och vakna i våra liv och i vår gemenskap gentemot varandra, att vi inte tar miste på detta, att vi inte ser på varandra och ser, åh, det där är en fin människa, det där är bra, vilken fin familj, och det är ordning på dem, och vad han säger, alla de rätt sakerna, och vilka gåvor den och den personen har, och de gör saker rätt, och det är städat hemma när man kommer till dem. Men att vi inte ser det beteendet eller tror att det är beteendet som är det viktiga, utan det är ju insidan som är det viktiga. Och där är det allra viktigast att förstå att du är älskad. Du är accepterad. Hur ofta har ni mött människor som säger, jag vet inte om jag orkar gå till kyrkan, för att jag vet inte om jag orkar liksom leva upp till det. Det är för jobbigt just nu. Jag kommer tillbaka till kyrkan när jag känner att jag är lite mer i form. Liksom. Och tänker jag, det är ju ett symptom på någonting som är väldigt, väldigt tokigt. Det händer kanske inte jätteofta, men ni kanske känner igen orden eller känner igen beteendet eller kanske känner igen tankarna själva. Man känner att nej, jag har haft en riktigt usel vecka. Jag tror att jag stannar hemma idag. Jag orkar inte möta de här människorna. Jag orkar inte leva upp till den här nivån av hur den jag bör vara. Ska jag komma dit och bara sitta och känna att jag kan inte sjunga med i några sånger? Det är ju så tungt just nu. Och så tänker jag, Jesus säger, jag kommer ju till de sjuka, inte till de friska. Men hur lätt det är i våra gemenskaper, i våra relationer, att vi lägger bördor på varandra istället för att bära varandras bördor. Tänk om denna gemenskapen kunde få vara den här platsen där vi kunde få komma och säga, hjälp mig bära detta. Och där vi kunde se på varandra och se att men jag vet vad jag bär på. Och du bär också på saker. Kan vi bära det tillsammans? Kan vi be för varandra? Kan vi lyfta varandra? Att inte detta blir en liksom trappstege där vi liksom kämpar uppåt på någon slags andlig karriärstege där vi strävar efter att bli liksom leva upp till någon viss standard eller nivå, utan att det här året 2020 kunde få vara det året och vi får ta av oss de här liksom, sänka garden, släppa ner den här skölden och ta emot varandra så som Kristus har tagit emot oss. Att vi får växa in i det här förståelsen som det handlar om. Det kommer ta tid och det kanske är jobbigt, för det handlar om att vi behöver möta saker i oss själva som vi kanske inte har velat peta i på många år kanske. Eller som vi önskar att vi inte hade. Jag önskar att jag inte var så här. Tänk om någon visste om hur den jag egentligen är. Men vi är ju alla sådana, mer eller mindre. Vi har ju alla saker som vi bär på, som vi alla brottas med. Så att vi kunde uppmuntra varandra i det här skuggboxningen. Hjälp varandra. För jag tror att det är vad den här världen behöver. Jag tror att det är en sån gemenskap som kan förändra våran värld på riktigt. Därför att den här jakten på mer, på status, på att stärka upp sitt ego, att vara liksom visa upp någonting som och inte släppa folk in på livet, det är en det kommer bara leda till fördärv. Men i gemenskap där vi kan vara älskade, kan förstå att vi är älskade av Gud och där vi kan ge den kärleken vidare, där kan vi verkligen få förändra och förvandla. Jag tror att det finns tillfälle för förbön idag efter samband med nattvarden, efter nattvarden, och jag tänker att vi ska ta det tillfället. Be för varandra och vi lyfter varandra. Inte därför att jag är bättre än dig och därför lägger jag handen på dig, utan därför att vi behöver varandra. Alla. Och vi kan alla få vara den här kanalen, den här som får förmedla helande och befrielse. Att kan få lyfta av den här bördan från varandras axlar. Du behöver inte vara så duktig. Du behöver inte vara så perfekt. Därför att du är älskad. Precis sådan som du är. Herre Jesus, tack för att du kom för att befria de fångna. Du kom för att hela de sjuka. Du kom för att ge syn åt de blinda. Att predika ett nådens år. Låt 2020 få bli ett nådens år, Herre. Då vi får uppleva att din nåd är allt som behövs. Att vi får dö bort ifrån all prestige, från all status, från all ego, allt egotänkande i vårt liv. Och se att vi har dött ifrån allt det. Och nu lever vi ett nytt liv. Ett dolt liv i dig, Jesus. Hos Gud. Och även om det är svårt för oss att förstå, svårt att acceptera, så ber jag att den sanningen ska få uppdagas mer och mer i våra liv. Att vi ska få förstå att du älskar oss, Gud. Att vi är älskade, vi är dina barn. Vi tillhör dig. Sådana som vi är. Och även när vi är ensamma med våra egna tankar, med allt det jobbiga som kanske vill göra sig påmint, så är vi inte ensamma. Och vi är inte fördömda, utan vi är älskade och mottagna och omfamnade av dig, Herre. Som den här fadern som springer sin son till mötes, så möter du oss, Herre, mitt i allt vårt elände. Och Herre, låt oss få vara den öppna famnen gentemot varandra och gentemot människor som vi möter i vår vardag. Låt den här gemenskapen, den här församlingen, få vara en plats där din kärlek tar sig uttryck i äkta, öppna, kärleksfulla relationer, där vi välkomnar varandra, där vi bär varandras bördor. Att vi får riva ner de här barriärerna, det som gör att vi människor kanske känner att det är svårt att nej, vi här har alla det så bra, här har alla håller upp en sån fin fasad. Utan låt din kärlek, Herre, som övertäcker allting, få flöda i relationerna här oss emellan. Att kärleken ifrån dig, Gud, får flöda vidare ut till en värld som behöver det. Som behöver helande, som behöver läkedom, som behöver få en rejäl kram, en rejäl omfamning och känna sig älskad. Herre, var nära oss. Var hos oss resten av den här gudstjänsten, att vi ska få uppleva hur vi på något sätt får en lite större glimt av den här nya verkligheten. Att vi ska få uppleva någonting mer av din kärlek, att vi ska få se mer också av vilka vi verkligen är i dig, Herre, hur du ser på oss. Och att du älskar oss trots allt det jobbiga, trots allt det som vi försöker gömma undan och stänga in och stänga dörren om. Lys in i våra mörkaste vrår, Herre. Amen.